I vår sommarserie Skånska hus går det förstås inte att strunta i det kanske mest klassiska av dem alla. Det har också bland de tjockaste väggarna och de minsta fönstren, utsikten över Östersjön till trots. Entrén till huset är exceptionellt ovälkomnande och det spökar i trapporna. Det är förstås Glimmingehus vi talar om, som är speciellt också av en annan orsak, berättar vår guide Jan Olofsson.
Ja, det är ju att det är så pass välbevarat som det faktiskt är. Man brukar ju säga att detta är Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Och man börjar bygga borgen 1499. Det vet vi, och vi vet också vilken dag till och med. Det är inte så vanligt. Den 2 maj, för det står inhugget ovanför dörren in till Glimmingehus. Så ovanför dörren så har vi en stentavla där uppe. Och där finns en text som är nästan omöjlig att se idag, men den är tydd tidigare. Och där står bland annat att här la jag, Jens Holgersen, den första stenen i denna byggnad den 2 maj 1499. Så då kom bygget igång och man var färdig en 6-7 år senare. Sen användes Glimmingehus som bostad och plats för försvar och huvudbyggnad i en gård egentligen till största delen i max 80 år. Sen blev nog borgen alldeles för omodern och fick överges och istället byggde man ett helt vanligt hus framför den stora gråa stenborgen och flyttade in där. Och med tiden så blev Glimmingehus då ett spannmålsmagasin. Och det är nog räddningen. Det är nog därför som det är så pass välbevarat. För har man sin skörd där inne så vill man ju se till att allting är i god ordning. Taket är lagat och fönsterluckorna funkar och allting sånt. Och det blev i den användningen ända fram till staten övertog den 1923.
Mm. Vi står på borggården här på kullerstenen och tittar upp på Glimmingehus som ser rätt imponerande ut här nerifrån. 26 meter högt med bastanta gråa väggar med någon slags gul lavar på som växer. 30 meter långt, 12 meter tjockt och ett par meter tjocka stenmurar också. Det är lite sinistert intryck man får. Små fönster och så skottgluggar är rätt ovanligt på moderna hus. Det var ett militärt perspektiv byggherren hade.
Ja, visst var det, absolut. Det här huset är ju byggt delvis för att bo i, delvis för att försvara sig och så delvis för att imponera givetvis också. Bygga den här typen stora fasta hus som de kallades under medeltiden hade ju till stor del försvarsbaktanke, det ska vi säga. Och varenda fönster, vi kan räkna 6 stycken på varje våning som vi ser här, och vi har en bottenvåning och 1, 2, 3 stycken våningar där ovanför. Alla fönster som vi ser runt om på hela huset kunde användas som skottglugg. Det vet vi, för det ser man. På insidan av fönstren finns det uttag för en rekylbjälke för att kunna använda ett skjutvapen vid den tiden. Och hela huset är designat för att ingen ska kunna ta sig in objuden. Porten som man idag kan gå in igenom, den står alltid öppen under öppettiden åtminstone. På den tiden var den alltid stängd. Den var beslagen med järn och kopparplåt. Och ovanför den, på översta våningen, långt ovanför, så ser man en liten utbyggnad, en karnap som det heter. Och den kunde användas för att försvara porten. Så rakt ovanför porten så kunde man öppna en lucka och hälla ner något otrevligt på en som försökte ta sig in eller kasta ner stenar eller skjuta armborst eller något liknande på dem.
Ja, vi ska förstås inte glömma bort att beskriva att det är trappgavlar på huset också. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trappor upp meter höga på varje ända av taket som är i tegel och slutar rätt brant. Vi pratar om porten. Numera står den öppen. Ska vi ta och gå in på insidan kanske?
Kan vi göra.
Det är inte högt i tak vid ingången precis. Det är, kan vara 2 meter kanske. Med ett hål till i taket alldeles så innanför ingången här. Mm. Är det också en fälla för ovälkomna gäster?
Ja, det är det. När man tittar in genom dörren när den står öppen idag så har vi stearinljuslyktor som lyser upp trappan. Och det ser väldigt vackert ut och längst upp står till och med en liten vas med blommor i fönstret. Men på medeltiden ska vi säga att det här var en serie dödsfällor som präglar hela den här trappuppgången. Skulle någon då ha tagit sig in genom porten och brutit ner den så skulle den anfallaren stoppas definitivt här inne. Det första som möter är ett fällgaller som kunde höjas upp och ner. Det är ett långt uttag tvärs över hela taket där man kunde hissa fällgallret upp och ner. Det finns tyvärr inte kvar nu för tiden. Tog man sig förbi det så har vi den öppningen du nämner ett fyrkantigt kasthål. Också med samma tanke, man kunde hälla ner något otrevligt eller skjuta ner eller slänga stenar eller vad som helst för att stoppa en anfallare. Skottgluggar i portarna på båda sidor gör att man kommer i otrevlig korseld vid det kasthålet. Tar man sig förbi, upp i den fina trappan, så blir det bara värre. Vi tar oss upp 4, 5, 6, 7 trappsteg och då ser vi 2 öppningar i väggen till höger. Båda 2 är skottgluggar som ska rikta det rakt ut mot trappan på någon som kommer springande i trappan. Tar man sig också förbi dem och kommer upp på avsatsen ovanför, så har vi ett kasthål rakt ovanför oss. Oj. Vi har en port som också hade skottgluggar och bakom oss så har vi en öppning som man också kunde skjuta ut igenom för att träffa någon i ryggen eller nacken. Så den här trappan var designad för att stoppa en anfallare på alla sätt.
Mm. Och då undrar man förstås, vem skulle huset skydda emot?
Ja, det har vi lite lättare att säga. Jens Holgersen som lät bygga Glimmingehus, han var en av de mäktigaste i dåtidens Danmark, som ju detta var. Han var en riddare och han var riksråd och han var länsråd på Gotland under en lång period. Mycket, mycket mäktig. Men det är en orolig tid i Danmark, 1500-talet. Det är gott om bondeuppror och i första hand är det väl ett sånt man tänker sig att man ska kunna skydda sig mot genom de här försvarsanordningarna. Ett bondeuppbåd, halvtaskigt utrustat, skulle aldrig tagit sig över vallgraven ens. Än mindre komma in här, men man kan också tänka sig skydd mot en liten landsatt styrka, svensk eller tysk, i orostider, klarar också huset bra. Men en kunglig armé med fullt artilleri, för det fanns ju på denna tiden, såklart det går ju att skjuta sönder ett stenhus. Men det här huset var designat för att klara den fiende som var mest tänkbar. Liten styrka eller bondeuppror.
Ja, kom huset till någon militär användning sen?
Ja, förmodligen har det varit någon mindre skärmytsling. Man grävde ut vallgraven på 30-talet som omger borgen, eller hela holmen här då. Och på en del ställen hittade man en del vapen som är rätt så typiska att tappa i en närstrid. Dolkar, ganska fina dolkar, en del mindre rustningsdetaljer och en del andra vapen plus en del pilspetsar och armborstspetsar ska jag säga. Det tyder ju på en strid. Men huset har inte kommit till skada, så att i så fall blev väl anfallaren stoppad vid vallgraven mer eller mindre, ser det ut som. Mm.
Om vi har tagit oss förbi alla dessa dödsfällor, numera inte fullt så farliga, så öppnar sig huset. Ja, vi har kommit in i ett lite större rum med trägolv. Och i mitten av rummet så sträcker sig en pelare avsmalnande ner i golvet med ett stenbord runt om.
Det här rummet kallas för borgstugan och det är förmodligen det rum som användes som mottagningsrum när gäster skulle tas emot. Vi skulle kunna kanske ha det motsvarande vårt vardagsrum nu för tiden, lite grann på det sättet, fast lite mer officiellt präglat då. Och möblemanget här inne kan man tänka sig är präglat av lite officiell, lite imponeringsvärde. Kanske ett stort bord med rejäla stolar, kanske en stoppad möbel, någon soffa. Saker man ville visa upp för att visa sin rikedom och mäktighet har nog funnits här. Vänder man sig om precis efter man har kommit in i en rör så ser man uppe i taket en öppning. Och det är en öppning för varmluft. Huset är alltså utrustat med ganska avancerat varmluftssystem. Från bakugnar nere i källaren och köket leddes het luft, inte rök nu utan het luft, upp genom kanaler och ut i de olika bostadsrummen. Och detta är alltså enda värmekällan i detta rummet. Beräkningar visar att det var nog ganska effektivt om man nöjer sig med 16-17 grader kanske mitt i smällkalla vintern.
Ja, medeltida centralvärme alltså. Mm. Går vi vidare så ser vi en stenman som står i hörnet här med stort skägg.
Ja, detta är ju en legendarisk gestalt på Glimmingehus. Jätten eller vildmannen. Från början är han en utsmyckning som vi inte riktigt vet var han har stått. Kanske vid ingången utomhus. Nu står han här mitt i skorstenskammaren i varje fall. Och Det är en skäggig man som i sin högra hand håller en hare som han har fångat. Haren lever fortfarande, för öronen står rakt upp och tassarna är i kors. Han har huggit den i nacken och han håller den i nacken. Och i sin vänstra hand håller han en trädstam som han har ryckt upp så att han ser riktigt vild ut. Mannen är för övrigt helt naken, så när som på ett pannband av något slag. Mm. Och han är huggen av en stenmästare som hette Adam van Dyren. Men det mest intressanta med honom är väl alla berättelser om vildmannen på Glimmingehus. Det finns väldigt, väldigt många. Och till exempel var det väldigt viktigt under senare tid när borgen var spannmålsmagasin att man hälsade på vildmannen, eller jätten som man kallades, när man gick förbi med sin 90 kilo säck som skulle bäras upp för alla trapporna för att läggas på vinden och där spannmålet skulle förvaras. Då var det viktigt att hälsa på jätten, annars blev säcken bara tyngre och tyngre och tyngre och trappstegen blev högre och högre och man kom inte upp.
Mm. Ja, då säger vi hej vildman, så blir inte min ryggsäck tyngre när vi går i trapporna här. Med rejält tilltagna trappsteg.
Nu känner man det att de blir ganska höga här, så det var jag som glömde att hälsa.
Ja. Här har vi kommit in i en ganska stor sal med ett blandat stengolv och trägolv. Med bjälkar i taket. Grovhuggna sådana. Och små fönster med vad som ser ut handblåst glas som man kan se det omkringliggande landskapet i. Och sen fönstersmygar som ser ut att vara till för att sitta i.
Vi har kommit upp till stora salen som det här kallas, eller riddarsalen. Åtminstone har vi tänkt oss att det var så ända fram till nyligen. Tittar man sig runt om i det här rummet så ser man att det är rester av mellanväggar på flera olika ställen. Och frågan är ju, har detta varit en stor sal från början eller har den varit indelad i 1, 2, 3, 4 mindre rum? Det vet vi faktiskt inte, utan undersökningar pågår kring det nu för tiden. Vi hoppas på ett resultat under kommande år. Det är lite osäkert. Det här kan då ha varit den stora gästabudsalen där man har hållit storslagna fester. I så fall så hade man då dukat upp bord runt om på sidorna. Och alla satt med ryggen mot väggen så man kunde se varandra. Mat serverades framifrån den öppna ytan som blev då framför borden. Och sen så var olika former av underhållning också på den här öppna ytan framför. Gycklare, musik, dans, ja, olika former av berättare kanske och liknande. Och ett gästabud på den här tiden kunde ju hålla på i flera dagar. Så det kan tänkas att sådana fester har försigkommit just i den här stora salen.
Ovanför oss har vi hört många steg i de här bjälklagen. Det är turistsäsong nu och många har passat på att besöka Glimmingehus här. Mm. Så är det en smal, lite modernare trätrappa upp på loftet. Ja, och det blir större och större ju högre upp vi kommer. Här var en öppen planlösning.
Ja, här är helt öppet på hela denna våningen och detta är då skytteloftet. Här kan man blicka ut över det skånska landskapet. Man ser till Bornholm en klar dag och man ser långt åt alla håll. Och det är som sig bör på ett skytteloft. Här har säkert i något skede kanoner stått uppställda. Kanske inte i alla fönstergluggarna för det är ganska många. Men i några stycken så att man kunde bestryka området med eld runt omkring här för att stoppa en anfallare. Men från början, vi ser också att det är flera stycken uttag och hål i väggarna. Och de hålen har hållit stora bjälkar som har skjutit ut genom väggarna. Och på utsidan har det suttit en träskyttegång förmodligen runt om hela skytteloftet. För att man skulle kunna anfalla de som stod intill muren och försökte ta sig in, kanske genom porten och liknande. Så det är en förstärkning av försvaret. Men i ett senare skede har man nog tagit bort den skyttegången i trä och istället använt sig av kanoner när det blev viktigare och mer utvecklat lite senare på 1500-talet. Idag är utsikten det som slår en.
Ja.
Det är strålande fint idag.
Man går in i en liten fönstersmyg här.
Ja. Ser vi havet. En liten glimt i alla fall.
Ja, jo, men det är faktiskt sjöglimt här kan man säga. Och så vajande sädesfält runt om i det platta landskapet. Och så kan man se ner i vallgraven också som ser inte speciellt trevlig att bada ut i. Även om en fisk faktiskt simmar där. Under bron.
Ja. Så är ju detta en våning, ska vi säga också, eller trappan upp hit, där det rapporterat ganska mycket spökerier, ska vi säga. För att det är ju någonting som Glimmingehus också är rätt så känt för. Att många, även idag, upplever ganska mycket här. Och det finns mängder med berättelser från tidigare om spökerier och liknande på Glimmingehus. Men som sagt, trappan upp till skytteloftet är ett ställe där många har både sett och känt saker. Även på senare tid. Men jag känner inget, även om jag gått här sent på kvällarna ibland och stängt borgen.
Sa alltså vår oförfärade guide, arkeologen Jan Olofsson. Reporter i Glimminge var Mats Sundling.